Hej, det här är Marie Bergman. Jag är inte hemma hos Fredrik Strage. Jag är hemma hos Marie Bergman. Välkomna hem till mig. Vi är i våran musikstudio. En både lek- och läkstudio. Här spelar vi in vår musik. Här är det jättemycket skivor längs väggen och massor med instrument. Och sen har jag mina klangbehandlingar här sen många, många år. 15 år ger jag klangterapi här. Och nu har jag bjudit in Fredrik. Och han har aldrig prövat det här förut. Och det är så stor glädje för mig att få dela med mig det här. För det är en del av musiken.
Tack för att du kom hit. Vilket fantastiskt rum vi sitter i. Och här ligger det metallskålar som jag tror att du ska använda snart. Och väldigt fina gitarrer, dock inte en del av klangterapin.
Nej, det är andra sammanhang. Det är en annan del av musiken.
Och om man tittar ut genom fönstret här ser man ett vinterlandskap på Lidingö.
Det här är den inre musiken, den inre rytmen. Jag ser den här behandlingen, det heter ju klangmassage, det är lite konstigt ord tycker jag. Det liksom blir lite plumpt, men klangterapi blir inte, det blir också på ett annat håll. Kanske mera som en klangresa, klangreglering, för att det är precis vad den gör, att det stämmer. Vi försöker stämma kroppen som ett livsinstrument. Vi försöker hitta din grundton där allt kan lugna sig, speciellt nervsystemet och vagusnerven som jag är specialintresserad av och har hållit på med i flera år. Och jag känner att det här, klangen, den stärker vagustonen i kroppen, vilket gör då att nervsystemet kan faktiskt reglera sig själv om det känns tryggt och skönt. För det ska bara vara tryggt och skönt.
Som man säger i Melodifestivalen, nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Det var det. Tack Marie Bergman för klangterapin. Jag känner mig harmonisk på ett sätt som jag inte har gjort på ett tag. Nu åker vi hem till mig.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och nu är vi hos dig, Fredrik. Jag sitter och tittar på alla dina bilder du har på väggen. Jag är helt fascinerad. Jag skulle kunna sitta och bara flumma iväg en hel dag. Tänk om alla de här bilderna berättar en historia, vilket de naturligtvis gör. Vi är hemma hos dig, Fredrik, på Kungsholmen.
Välkommen hit, Marie. Mm. Och tack för klangmassagen.
Ja.
Det har gått nästan 2 veckor sedan vi såg senast.
Hur känns det?
Jag var i ett märkligt tillstånd efter klangmassagen.
Mm.
Jag kände mig väldigt lugn och samtidigt ganska stark. Så dagen efter så bestämde jag mig för att testa att vinterbada.
Ja.
Jag hoppade ner i en vak i Brunnsviken.
Vilka kontraster. Det är
eller hur? Jag tänkte att det var en vecka av kontraster. Min flickvän är galen, så hon gillar att vinterbada.
Mm.
Och jag ville inte verka med sig, så jag hakade på. Men sen, några dagar senare så... Och det här vet jag inte om det hade något med klangmassage att göra. Men
nej.
Jag hade lämnat min son i skolan. Och jag gick hem och jag satte mig vid datorn för att skriva en text. Och plötsligt visste jag inte vad texten handlade om. Och jag visste inte heller vem jag var eller var jag befann mig. Och det här har hänt mig 2 gånger förut i livet. Att jag plötsligt sitter någonstans och inte vet något.
Oj, oj.
Nästan som om jag är dement. Och jag vet inte om jag gick för djupt in i oasen som du pratade om.
Nej, alltså man kan ju aldrig säga, det här har jag aldrig hört
förut. Jag tror inte att det här egentligen kanske hade något mer att göra.
Nej,
men det var väldigt märkligt att det inträffade för första gången på flera år.
Ja, men jag tänker att kontrasten kan ha varit lite tufft för dig. Först var det tufft med klangmassagen, för du går ju djupt in i vårt fundament och in i våra inre. Det är ju som en fertilizer på något sätt liksom. Men och sen hoppa i iskallt vatten, var det till och med dagen efter, några dagar efter?
Det var dagen efter.
Ja, det är lite tufft, men jag vet inte. Men det kanske var lite tufft för din kropp, den kanske behövde slå av ett tag för att hämta upp sig.
Efteråt. Det var en intressant kontrast mellan spänning och avslappning hos dig. Eftersom någonstans var jag också medveten om att jag var hemma hos dig på ett bord.
Ja.
Och det tog tid innan... Det var svårt för mig att tänka bort omständigheterna. Att det var en ganska udda situation. Och bara vara i nuet. Och det är något som jag har enorma problem med i vardagslivet också. För att jag är en ganska spattig person.
Ja, men det här kanske... Alltså, jag tror inte man bara kan beställa det. Utan jag tror att det är en träningssak. Det handlar ju om liksom en förankring här och nu. Och när man är med om en sån här ny grej som du var med alla de här skålarna på kroppen. Och hur det känns och det vibrerar och det hela med lugnet som infinner sig så småningom. Det är ju, då ligger man ju och lyssnar. Vad händer nu? Och det tar ofta 1 eller 2 gånger tills man kan landa i det där. Så det var inte så konstigt.
Men jag fick en ASMR-effekt faktiskt, det fick jag.
Ja, du fick
den
det.
Den här sällsamma rysningen som man kan få.
Den sällsamma djuprysningen.
Jag pratade om min mormor och hennes röst, tror jag. När vi,
ja.
Att äldre personers röster kan framkalla det hos mig. Eller det uppenbarligen tibetanska metallchild.
Ja, och det var ju den här fantastiska... Kommer du ihåg nu när du fick den här stora skålen på ryggen? Som jag berättade, jag vet inte om du hörde det. Jag vet inte vad man hör när man ligger i avslappning. Man hör en del och en del faller bort. Men jag sa till dig att den var från 1600-talet. Och det kommer jag aldrig glömma. Får jag berätta vad du sa?
Nej, vad sa du då?
Jo, du sa så här. Först sa du så här. För den är ganska djup och dov och går djupt. Och jag använder en rimstav på den. Det är liksom en annat sätt att närma mig den skålen. Det är en gammal antik skål. Och då sa du först, jag hör ett flygplan, sa du. Jaha, sa jag. Sen var det tyst ett tag. Så tänkte jag tänkte, han hör ett flygplan. Intressant. Nej, sa du. Jag hör ett kylskåp. Jaha, tänkte jag. Hör han ett kylskåp? Jag tänkte, det är din resa. Jag bara lyssnar. Och förankrar i trygghet. Och sen var det tyst ett tag och sa, men det är ett gammalt kylskåp. Och det är alldeles runt i kanterna eller något sånt där, sa du. Att det är gammalt, sånt där gammalt. Och så var det tyst ett tag och sa, det är min mormors kylskåp. Och så var det tyst ett tag till. Och så sa du, ja, och jag sa bara, jaha, jag bara lyssna. Och så säger du, där inne finns det, jag tror du sa någonting om att det var mjölk och mackor. Alltså att det fanns någon näring till dig där inne i det där kylskåpet. Och då blev jag så varm i mitt hjärta.
Vad intressant att jag faktiskt inte minns riktigt vad jag sa. Men nu när du pratar om brus från kylskåp. Jag har ju ett sus här i rummet som egentligen inte borde vara. Det är ett elementsus. Jag ska försöka justera det. Vänta.
Ja. Titta, nu försvann det. Ja, men det var väl bra. Det fick vara med som en illustration.
Exakt.
Det kanske var ett annat kylskåp. Men det var det inte. Det var ett element.
Hur många klangmassagepatienter har du?
Nej, jag har inte så jättemycket. Jag försöker ha, ibland har jag två eller max tre om dagen. Kanske en gång eller två gånger i veckan. Jag vill inte ha det mer. Det här är mitt kärleksbarn. Det är ju som sagt bara en del av min musik. Jag vill känna liksom att det här inte blir någon rutin eller blir någonting som jag bara gör. Utan jag njuter ju lika mycket av de här klangerna. Och det har faktiskt hjälpt min röst jättemycket. Och min förankring. Min förankring i närvaro enormt mycket på de här åren. Det var fantastiskt.
Du gör också toningar i Katarina kyrka.
Ja, jag tonar ju också under, precis som jag gjorde på dig. Jag använder ju röst. Egentligen, vi är ju som klangskålar. Det är du med. Alltså, om man får loss den här klangen i rösten så ljud är ju luft. Alltså, ljud är luft som rör sig. Och luft som rör sig vibrerar, precis som en klangskål. Och det är inte sång, men det är mer liksom ett ljud med klang på som de flesta reagerar på som... De känner det fysiskt i kroppen. Och jag vet inte, jag tror att det har med att det ligger på en frekvens. Det går in och det kan vara ljust eller mörkt eller mitt emellan. Men det är en speciell klang för du använder munhålan. Och du använder liksom kroppen på ett speciellt sätt när du tonar.
Du var nyligen med På spåret.
Ja.
Där du tillsammans med Benny Anderssons orkester sjöng Ted Gärdestads Come Give Me Your Love,
ja.
Och så Joni Mitchells Both Sides Now.
Vilka låtar, va?
Hade du en speciell relation till de artisterna så att du blev tillfrågad om just
alltså
tolka dem?
Alltså det var en väldigt, väldigt fin historia. Benny ringde mig och så sa han så här, jag vill höra dig sjunga igen, säger han. Jaha. Och så lite chockartat så där. Vi känner inte varandra. Vi kände inte varandra då. Nu känner vi varandra mer än vi har mött som musiker på det här sättet. Vi fann ju liksom en resonans där med varandra musikaliskt. Men det var ju fantastiskt hedersamt. Och sen började vi prata om vilka låtar. Och då letade vi tillsammans med en kille från TV. Jag ville känna liksom att jag kände både Benny och jag. Om jag får ta också hans åsikt med här, så kände vi bägge två, för vi gör någonting som vi gillar. Och det här är ju superdubbelkult, för att när förslaget om Can't Give Me Love kom upp, som spelades in 73, så var det ju faktiskt Björn och Benny som var producenter, och Agneta och Frida körade. Så att, alltså, det var ju skitkul att få göra den här så många år efter, på vårt sätt, på ett nytt sätt. Och det var väldigt roligt. Jag fick så mycket stöd från alla killarna i orkestern och Benny allra helst. Och sen bestämde vi oss för att göra Both Sides Now, bägge två. Det är en av hans älsklingslåtar och mina också i alla tider. Och då tänkte vi, hur ska vi göra den? Vi repeterade i hans studio och sådär. Och då sa killarna i orkestern, nej. Det här, vi ska ju inte spela på den här ska ju ni göra själva. Det är ju skitstarkt. Okej, så gjorde vi det. Och så blev det som det blev. Väldigt fin tolkning tycker jag. Väldigt nära och en personlig tolkning.
Det han kallade dig urmoder för Skandinaviens singer-songwriters. Kan du se ditt inflytande hos yngre artister?
Jag vet inte. Det kom ju fram. Och jag får ju mejl och lite sådana här påhälsningar på sociala medier från unga. Lite yngre artister. Och de kom fram också på konserter. Och det är häftigt. Va? Det jag känner att jag vill ge dem, det är någonting, en fortsättning på den här snabba belöningen. Snabba hitvärlden. Det är inget fel på den. Det är kul och det är roligt att vara med där och så vidare. En cirkus. Men att få ha musiken som en livshållning. Och har den i olika faser, olika åldrar. Alltså det betyder ju inte att vem är det som styr över mitt uttryck? Det är jag själv. Och det är ett sätt att hålla sig levande och kreativ. Och det önskar jag att jag kan förmedla. Det lyckas jag med ibland till en del yngre. Både killar och tjejer som lirar och som sjunger allra helst. Att skapa en förståelse att det här är ingen quick fix. Det här är en del av livet.
Jag lyssnade på en radiodokumentär om dig där Annika Norlin sa att hon uppskattade att det fanns en rakhet och karghet i hur du sjunger. Att du var svängig och osentimental. Hon tyckte att det var...
Vad häftigt. Det gillar jag.
Rakt på.
Ja, det gillar jag. Och tack för det.
Samtidigt kan jag tänka mig att andra lyssnar på dina sånger och uppfattar något annat mer drömskt.
Jag har fått jättemycket feedback efter den här På spåret. Och jag ska säga en sak, Fredrik. Jag var så nervös. Och vem som också var nervös var Benny. För att vi höll sms-kontakt. Och liksom, vi gjorde ju någonting, jag tror bägge två, som vi aldrig har gjort för. Det var någonting nytt. Det är klart man vill vara nöjd och stolt över sig själv, eller hur? Det är mest det. Att man ser sig, det är svårt att se sig själv och höra sig själv, det vet du. De flesta. Och liksom att det stämmer med vem man tycker man är. Det är jätteviktigt. Och jag var skitnervös och tänkte, gud, jag hoppas det blir bra. För jag såg ingenting av inspelningen. Och sen blev det väl ganska okej då. Och jag har fått så mycket feedback. Och det slår mig. Jag har aldrig fått så mycket feedback av killar och män. De har verkligen ansträngt sig och skrivit. Och jag tror dels beror på gitarrspelet. Men så är det många som minst 6-7 stycken. Och det är ganska många om man tittar på efter en sån här feedback. Som säger, jag grät. Jag brukar inte göra det. Och då tänkte jag, vad är det som gör? Jag vet inte, men det är alltså vad som en god sak. Att jag kom åt mina känslor. Och då tänker jag, vad bra. Jag kan inte hjälpa det. Jag sjunger som jag är. Och om det kan förmedla någonting djupare än bara att det är bra, då blir jag nöjd över mig själv. Det ska kännas. Och det ska kännas djupt och tryggt och bra. Livet känns.
Om jag har förstått allt rätt så var din morfar en smed som flydde ryska revolutionen.
Ja, alltså det var innan. Han var smed. Han flydde, 1911 tror jag han kom till Stockholm. Och han var inte helt ung. Alltså han var över 20, om han var 21 eller 27. Han kom hit, jag har tullpapperna kvar. En svartmuskig man, dock inga vapen, står i tullpapperna. Han kommer med en stor del av hans familj. De var ju tvungna att sticka därifrån. Alltså de var av judisk börd. De bodde i Vitebsk i Vitryssland, alltså Belarus. Och det var inte
lätt. Och det var pogromer där då, ja, på 10-talet.
Ja, de brände judar levande på gatorna. Och det var otäckt och de kände hur det här började tajta ihop sig. Så de stack därifrån. Jag vet inte ens om de visste att de skulle till Sverige. De tog bara någon båt, tror jag, eller tog den båt de kom med. Hela familjen, hela släkten flydde. En del hamnade i staterna, en del hamnade här. Och det var ju tur att han hamnade här, för då sitter jag här några generationer efter.
Och hur träffade han din mormor?
Min mormor var från Estland, då var det också rysk på den tiden. Och hon tog, där fanns det ingen jobb, och hon hette Kockeman, som är ett estniskt namn. Hon är från Tallinn. Och hon tog jobb som sällskapsdam åt någon rik amerikanska som kom med någon himla båtar. Och som skulle bada i någon sån här spa-gyttja där. Och sen så följde hon med då som sällskapsdam. Och så åkte de på det här, de skulle till staterna. Och så åkte de runt liksom i Norden och hamnade i Stockholm och ankra till här och skulle vara här några dagar. Och då blev hon bestulen på allt hon ägde och hade. Pass, papper, ägodelar, allting. Så hon kunde inte åka vidare. Så hon blev fast här. Och då träffade hon morfar Max här i Stockholm. När han hade väl kommit hit och flytt hit. Så de träffades här och blev ett par.
Och din morfar var smed sen?
Nej, han hade gjort illa, han hade gjort illa ryggen. Så han blev korvgubbe och glassgubbe. Han gjorde den godaste glassen i hela stan. Folk kom med och den gjorde han i badkaret. Nu låter det äckligt, men han hade naturligtvis gjort rent det. Men han gjorde sån här med riktig vaniljstång och grädde och liksom, du vet, allting. Och så körde mormor och han ut, hade en liten vagn som såg ut som en barnvagn. Det var inte klok på den tiden. Och så sålde de glass i Solna centrum.
Men det måste ha varit fantastiskt att mormor och morfar som gjorde glass.
Ja, visst är det
som
häftigt.
Hade det som jobb, om ja, man är själv barn.
Ja, men jag fick ju tyvärr aldrig... Jag träffade aldrig min morfar, det har jag bara hört tyvärr.
Okay.
Men mormor träffade, mormor har betytt mycket för mig. Hon var min trygghet när jag växte upp. Mormor var snäll och lugn och tålmodig.
Vad gjorde din mamma och pappa?
Min mamma var hemmafru och pappa var arkivarie.
På
statens reproduktionsanstalt.
Statens reproduktionsanstalt? Ja, det håller på med så här spermaprover och grejer?
Nej, det var papper tror jag. Jag fattade någonting. Men
reproduktionsanstalt?
Ja, det är numera det som har blivit Libris.
Ah, okej. Okay.
Ja, men jag vet inte. Men han jobbade där. Och, Och mamma var hemma och vi var fyra syskon och ett syskonbarn. Så vi var många i den här lilla trean där i Västertorp. Men det gick ju bra.
Hur var Västertorp på den tiden? Det är en söderförort, ja, en gammal förort.
Ja, och de bodde först här en tvåa mitt inne i stan. Vid Röda Bergsbrinken heter det, kommer jag ihåg. Gud, vilka minnen man har. Men så blev ju det för trångt. Och de flyttade, när jag kom så flyttade de och så fick de. Det var ju det tjusigt alltså, att flytta ut i en sån här förort. Höghus, tegelhus. Och det var ju fint där. Det var ju liksom lekparker och lite skogsområden man kunde springa omkring i som barn och leka och sandlådor. Och... Nej, men jag gick första klass och andra klass där. Och sen så gick jag musikklasserna från trean upp till gymnasiet. Mm. Så det är en sån förort, vet du. Höghus, man sprang upp och ner till kompisar i trappan och vi trängdes i vår lilla trea. Folk, alltså ett enkelt liv. Mycket enkelt liv. Jo, det är något där ute som vill komma rakt in i mig. Stängde dörren till kapellet. Sara Parkman fascinerar mig. Jag känner det inte alls. Jag bara tycker att hon har hittat en sorts egen väg mellan folkmusik och etnisk musik på något sätt. Och, alltså hennes röst, hon använder rösten som ett instrument. Och hon har de här också, vad ska jag säga... naturnära uttrycken. Jag gillar ju det alltså. Och jag ska gå på konsert här med henne. Någon kommer. Jag har konsert på Berns i Stockholm. Det ska bli kul. Det är första gången jag ser henne live. Jag fascineras av henne. Jag tycker hon uttrycker någon väldigt berättande med sin röst.
Det här är låten Björnen.
Den vet mig.
Vad ville du bli när du var liten?
Så, det är så oromantiskt, men jag ville bli läkare. Jag har alltid haft någon sån där vurm för att hjälpa. Eller, det låter så här lite konstigt tack faktiskt. Men jag tänkte, ja, men om jag blir läkare, då kan jag åka omkring i världen och hjälpa. Och jag tror jag hade den drömmen väldigt, väldigt länge. Och, men nu gör jag ju det på ett annat sätt. Men den, eller veterinär, det låg nära också. För djur, jag älskar djur, alla djur, även människan. Vi är också däggdjur. Men jag är fascinerad av beteenden. Och jag är fascinerad av vad är det som gör att man kan använda sina resurser. Vad är det som gör att man inte kan använda dem? Vad är det som hindrar oss? Vad är det som tillåter? Vad är det som gör att vi beter oss väldigt destruktivt i trauma till exempel? Jag tycker det är otroligt spännande att forska och beforska. Och vad är det som gör att vi... Vad är det som gör att vissa människor berör i när man sjunger eller står på en scen som skådespelare till exempel genom att bara vara sig själva? Jag tycker det är något otroligt fascinerande.
Hade du några idoler som tonåring när du växte upp?
Ja, gud, jag hade en duo tillsammans med Therese Juhl, Inger Juhls dotter. Inger Juhl var ju en väldigt känd skådespelerska. Och hennes dotter gick i parallellklass till mig. Och vi bodde i närheten av... Jag bodde i Västertorp och hon bodde i Midsommar... Nej, vad heter det? Inte Midsommar... Vad heter det? Där hon bodde, Midsommarkransen, jo, det hette så. Midsommarkransen. Så vi hade nära till varandra. Och vi hade en duo, så vi hade... Och vi har varit en liten pudel. Hon hade en vit pudel och jag hade en svart pudel. Det var små tjejer. Och så sjöng vi. Och då hade vi varsin gitarr.
Hur gamla var ni då?
Ja, vi var kanske 14, 15, spelade på ungdomsgårdar. Och vi hade som, då på den tiden, stora idolerna var Peter, Paul och Mary. Alltså det var ju amerikansk folkmusik. Och de tog upp Dylan innan Dylan själv var nästan upptäckt.
Och sjöng ju ärligt talat Dylan bättre än Dylan själv skulle jag säga. Men det får man väl inte säga i det här landet.
Nej, men Dylan är ju Dylan. Så att han har ju liksom sin egen art då. Berättar på sitt sätt. Men vi var ju fascinerade liksom av det här stämsången. Och vi sjöng nästan alla deras sånger. Satt och spelade. Så hela våran tillvaro var att vi satt och spelade. Jag hade gitarren med mig till plugget. Jag gick av då Fredriks musikklasser. De har berättat för mig det. Jag kom inte ihåg att jag hade gitarren inlindad i en kofta. För vi hade inte råd med. Jag fick köpa gitarr efter mycket om och men. Mina föräldrar var skrapa ihop. Men jag hade inte råd att köpa gitarrcase. Etui. Så jag fick ha gitarren i en kofta eller en sån här stor som jag linda in, och så hade jag med mig den till skolan så här på spårvagnen, jätte som en liksom stor dygryp. Så varenda jäkla rast så satt jag tydligen på golvet i korridoren. Jag var aldrig ute och lekte, jag bara satt och spelade. Och så kom Therese och så satt vi där och sjöng stämmer och jag var in bara, alltid, vi sjöng jämt. Och det var ju kul.
Men det var just folkrocken du var intresserad av. Du kom aldrig in i så här flower power, psykedelia-rörelsen.
Inte då, inte
för
då.
För du är lite så perfekt ålder för dig. Du var 19 när Woodstock arrangerades.
Jag vet. Och då blev jag fascinerad av Crosby, Stills & Nash, Joni Mitchell, allihop och you name it. Alla de här banden där som var liksom stora på den tiden. Men jag var aldrig, jag blev aldrig en rocker på det viset. Jag tror att jag fascinerades mer liksom av rösten än av en av liksom det här mangelenergin. Men nu är jag mer en rocker. Mer än någonsin. Nu tycker jag det är jävligt häftigt. Med de här, alltså gud, de här banden på 70-80-talet. Ja, det var bra det var många gånger. Just att det var så live. Det var spelat. Det var liksom inte så mycket konstruktioner. Inte så mycket huvud. Det var mer kropp, tycker jag. Jag älskar ju det. Tycker det återkommer jag till mycket nu. Dessutom så jag ska säga det. Nu fick jag inte med det på spellistan. Men David Crosby har ju precis gått bort. Och David Crosby, honom har jag fullföljt alltså, i hela, från Birds, hans band, till Crosby, Stills & Nash, hela veckan. Det var han som upptäckte Joni Mitchell. Han proddade Jonis två första platser. De var ihop från början och sen tröttnade hon väl på honom eller de tröttnade på varandra. Men förblev vänner. Så det var ju ett gäng där. Det var ju liksom de var några stycken där som liksom förvaltade.
Joni Mitchell som du precis sjöng på spåret. Ja. Och Neil Young då vars Helpless du också gjorde på svenska
ja.
En gång.
Ja. Gud ja. Tillsammans med Ola Magnell. Jo då, och det var ju liksom... Det var en berättande rösten, så jag är ju uppvuxen med det.
Du brukade uppträda på något som kallades Vispromen Storkan, som var ett slags centrum för den svenska visscenen eller folkrocken på 60-talet. Vad var det för typ av ställe? Det var
Ja, det var en prom som låg nedanför DN-skrapan. Och det här var, då var jag 14 år när jag var där med min gitarr inlindad i kofta. Och då åkte
alltså
man
på Smedsundsbadet då, eller någonstans där?
Ja, bortom det. Någonstans där låg promen. Och då åkte man spår. Jag bodde i Västertorp, så jag åkte spårvagn till Hornstull, tror det var. Och så gick jag över bron. Och så gick jag ner. Jag kommer de där dofterna när man gick den där vägen ner. Då fanns det inga lampor. Men det var ju inte så... Jag tror inte att det var lika farligt som det skulle vara nu, kanske. Jag vet inte. Men jag gick. Det var, alltså jag var ju där jämt, alltså flera gånger i veckan. Jag förstår inte när jag var...
Men kom du in som 14-åring?
Ja, de släppte in mig. Sid och Gitt. Och
det kanske inte var alkoholservering eller någonting?
Jo, det var det. Men de såg ju hur intresserad... Jag satt ju där och bara väntade på att jag skulle få sjunga eller få sjunga en liten slutt. Och jag där upptäckte... Alltså, jag upplevde... På Vispromen Storken upplevde jag Cornelis, hans debut. Fredrik... Du vet, Fred... Åkerström, Cornelis, Torsten Bergman, Lasse Göransson, alla de här, hela trubadurkåren. Och jag satt ju bara och söp in allt. De söp på ett annat sätt. Jag söp in hela det här live. Liksom jag satt ju nästan i deras knä och liksom kände hela varenda nerv som uttrycktes när de sjöng. Speciellt Cornelis och Fred. De var ju liksom, det var ju, tiden stod still alltså.
Det är något som händer också när man väljer en viss musik och lyssnar på den i tidiga tonåren. Det är som att dina nerver präglas på ett sätt, ja, att det där sitter i sen resten av livet.
Ja, det gör ju det. Och jag tror också det här samhällsengagemanget som var då. Jag var bara 14, jag var lite för ung liksom då för att engagera mig. Men jag tror det präglade mig sen, att jag blev väldigt upptagen av att det är fasen vi som är samhället, hur ska vi ha det? Du vet. Och allt det här, jag tror jag uppfostrades i den här andan. Jag blev aldrig partipolitisk, men jag blev liksom väldigt humanistiskt inställd. Liksom, att vi måste ta ett ansvar, det tycker jag fortfarande. Vi måste ha ett ansvar här, alltså. Om varandra.
Rättigheten till ett liv på ett Ho Chi Minh, norr och sända från Vietnam, och gäller för en var, inte rår någon kanon på risfältens mjuka skinn, eller rätten till ett eget liv.
Det här är Cornelis Vreeswijk från Hans Victor Schara-platta, som är, alltså den är bara outstanding tycker jag. Den här låten heter Rätten till ditt eget liv. Jag ryser bara jag säger titeln faktiskt. Och det är en liten story med den, för att min man som jag har varit ihop med några decennier nu, han är också musiker och gitarrist, Lasse Englund. Han spelar på den här låten, spelar akustisk gura. Och det här är taget alltså live, det första han kommer in. Han sa, jag bara såg Cornelis, det var bara som en dimma av rök liksom så här. Och så såg man Cornelis där bakom i sångbåset. Allting gick med first take-sång. Och det är en sån närvaro, och det är Cornelis på sitt bästa tycker jag.
Både Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström var ju folk som festade rätt,
ja,
hårt. Hur var det att se sånt på så nära håll? Eller du kanske inte hade nått den punkten att det blev riktigt destruktivt då?
Jo, men det var väl det. Men jag vet inte, det var ju också sett, det var ju liksom så tillåtet. Men det var, jag måste säga att det var inga droger, inte i den miljön. Mycket öl, kanske en del annat alkohol, det vet jag inte. Mycket öl var det ju. Det var ju liksom ölets tid. Men alltså, det var ett sätt att leva och, på något sätt, va? Det var tillåtet.
Men hur var det att vara ett 15-16-årigt, ja, bombnedslag, nej, mitt bland massa fulla trubadurer?
Ja, men de blev aldrig fulla. Ibland blev de det, och då blev det lite hett sådär, va? Jag var med en gång när Fred och Cornelis slogs. Det står nämnt i vissa berättelser om Cornelis, men det var som två ångvältar som bara puffade ihop där.
Vad bråkade de om då?
Jag vet inte egentligen nu. Jag vet inte om det fanns någon orsak egentligen. De hatälskar ju varandra, de där två, hela livet. Och liksom de bara brakade ihop som två jävla noshörningar i ruinen där bakom scenen på i Västervik, på Visfestivalen. Men de fick isär dem liksom, och det blev okej. Det blev lite blåmärke. Men det var ju mera liksom, det var ju också så mycket passion. De var ju inte så att de raggade omkring fulla, utan de drack sina öl, och det var så det var liksom. Och sen blev det väl liksom kanske att en del fick problem med det där så småningom. Men då jag kommer ihåg när jag 14, 15, 16 år, under de tiderna jag gick i skolan där, så var det ingen, det var ingenting som på något sätt hotade mig eller som var farligt i det.
Det var ingen MeToo-varning över?
Absolut inte. Nej, det var verkligen inte det. Och jag vet en som skulle ha gått in där som min farsa emellan, och det var Fred. Om det var någon som uttaget skulle antasta mig där, så var han som en livvakt. Det fanns ingenting sånt där. Inte vad jag visste. Det fanns det i vissa miljöer efteråt sen när jag blev lite äldre. Men då, där var det safe alltså. Va? Och det var också att det var mycket kvinnor med. Det var ju så här Gitt Magnusson och Sid Jansson som hade visproven. De skötte det där så snyggt alltså. Och var det någon som blev full fick de gå hem. Det var liksom...
Hur gick det till sen när du blev medlem i Family Four? Då var du 19.
Då var jag 19. Ja, jag tror det var så att det var en... Om jag fattat det rätt så var det någon producent på radion som hade hört Marie och Therese, den här duon. Vi hade gjort något radioprogram. Och som hade kanske givit ett tips till Bernt. För Bernt letade efter nya. Bernt Öst pratade jag nu om då.
Som var ledare för Family Four. Den enda från den egentligen familjen.
Ja, han hade ju haft två uppsättningar vad jag förstår. Och det hade hänt en fruktansvärd bilolycka ett par år innan. Så att det hade läggat ner det, om det var ett eller två år. Där en av medlemmarna tyvärr dog. Alltså det var fruktansvärt.
Hans familj...
Hans bror.
Hans bror, ja.
Och nej, men jag vet inte riktigt vad som hände. Det pratades aldrig om det där. Inte bland, med oss i alla fall. Men det måste ju vara fruktansvärt traumatiskt. Och sen låg allt nere. Och sen bestämde sig Bernt efter ett par år att han skulle starta upp den här gruppen. Men inte med familjen då. Alltså det var ju en trauma som hade hänt. Men då sökte han efter medlemmar. Och då blev det så att han fick den här tipsen. Ja, kolla upp Marie där. Och sen blev det, kom ju Agneta Munter och Pierre Isaksson. Till. Vi var ju absolut inte, vi kände ju inte varandra. Men vi hade alltså nästan ett halvår då vi bara, ja, sjöng, kallar för repetition. Vi var inte ens en gång, vi sjöng. Vi träffades nästan varje dag, bara sjöng.
Men många som såg er måste ju ha trott att ni var en familj eftersom ni hette Family Four.
Du vet, jag var med i den här gruppen i 4 år tror jag, eller vad det var, någonting. Och när jag slutade där, för då hade jag ju börjat skriva egen musik och hade stöd från Anders Burman till exempel, producenten, att på spela en själv ur ett jävla liv, och Bernt blev förbannad på mig. Och det slutade med ett stort gräl och tyvärr osämja. Och då när jag gick ifrån den här gruppen och det blev känt så blev jag antastad på gatan.
Va?
Utav folk som kom fram och sa liksom, hur kan du göra det här med oss? Hur kan du sluta? Hur kan du förstöra en sån här... Alltså inte från dem i gruppen så väldigt mycket. Eller Bernt i alla här. Alltså han blev arg från början, det är klart. Men folk alltså. Vår publik. Och då fick jag en riktig noja. Jag var nojad säkert ett halvår. Jag vågade nästan inte gå
ut. Men hur långt gick det? Fick du...
Nej, inte. Det var ingen
hot,
som...
Eller?
Ja, det kan man säga att jag fick. Jag blev hotad. Och det var kanske så här... De hade sett oss som den lyckliga familjen.
Men det var ju inte en familj.
Nej, jag vet. Men det är det här. Det var ju en illusion. Det var ingen jävla lycklig familj. Det var ju stenhårt jobb. Och det var verkligen ingen lycklig familj bakom alla gånger. Utan det var ju ett jobb vi gjorde. Det var ju en grupp. Vi var en sånggrupp. Men det hade blivit säkert... Jag vet inte hur det hade blivit där. De såg oss som... Det där, så där ska man vara. Man ska sjunga ihop och alltid vara glada tillsammans. Små korta kjolar och små mössor och grejer. Jag vet inte. Men då...
Ja, du hade ju korta kjolar och sånt. Det ser ut på en del bilder som du har de här vita go-go-boots som Nancy Sinatra brukar köra med.
Ja.
Och sen långa lösögonfransar.
Ja, absolut. Allting. Och lockar i håret och allting. Ja. Lilla vännen när jag tittar på mig själv där. Men jag fick... En lärdom av det där, och det är att man kan aldrig försöka göra alla nöjda. Man kan aldrig göra det, utan man får räkna med att går man sin egen väg i livet så måste man räkna med att man gör människor besvikna. Man får ta det. Man behöver inte se det som en anklagelse. Det tog ett tag innan jag kom dit, för jag blev ju väldigt liksom chockad av den här aggressiviteten som kom upp. Alltså, jag blev jätteschockad.
Men vilka krav ställdes på dig i gruppen internt? Var du tvungen att alltid le till exempel? Ja. Att alltid ställa upp, alltid vara...
Ja. Och till slut så sa jag bara, hej då. nu är det nog. Det var faktiskt så. Och det var kanske liksom, vi skulle framstå som den lyckliga familjen. Det uttalades aldrig, men det var ju liksom det konceptet. Alltid glad. Alltid. Jag fick inte uttala mig på intervjuer på slutet, för jag uttalade mig då inte så bra.
Vad råkar du säga för något?
Jag vet inte vad det var just nu, men jag hade några åsikter om saker och ting, och jag hade börjat bryta mig loss som människa. Och så.
Men du hade inte kunnat kommentera Vietnamkriget eller
aldrig,
någonting i en Family Four-intervju?
Aldrig. jag blev faktiskt förbjuden att säga någonting. Och då jag bestämde att det här kan ju inte vara kvar.
Ni vann Svenska Melodifestivalen 1971 och 72, Family Four.
Ja.
Och sen vann du även 94 med Roger Pontare. Så du är den enda, förutom Carola, som har vunnit 3 gånger Svenska Melo.
Ja.
Vad tänker du när du tittar på den tävlingen nu för tiden?
Ja, tillbaka där på Family Four så kan jag bara... Tyvärr så blev det liksom lite solkigt på slutet. Det blev inte så bra avslut på den där historien.
För att ni bråkade?
Ja, för att det blev liksom... Jag kom i kläm. Anders Burman och Metronom, de ville jag spela in de här låtarna. Och jag fick mycket stöd. Och så kände jag verkligen liksom skuldkänslor från gruppen att jag hade förstört och allt det här. Och det fick jag också i huvudet, att jag förstörde. Du, det är så med, man fritar sig själv. Man får köpa det. Det hör till, liksom, har jag förstått nu. Men det blev lite solkigt, om jag säger så, tyvärr. Men det var ändå fina år. Jag lärde mig mycket, och jag lärde mycket om branschen. Och jag lärde mig mycket om, herregud, tänk att få vara med om alla krogshower och Folkets Park och så vidare. Och ja, men nu svämmar jag. Vad sa du? Vad var frågan?
Ja, hur, om du tittar på Melodifestivalen nu i tv, känns det som en helt annan värld? Eller
ja,
annan?
Ja, herregud. Alltså, jag kände den här lilla flickans ångest. Jag hade ju scenskräck. Jag var så rädd att jag skulle passa in i den där mallen hela tiden. Och jag var så rädd att jag skulle göra någonting som jag förstörde det då. Till slut gjorde jag ju det. Men jag var så rädd och jag liksom kände att det var inte jag. Och jag gick igenom en väldig kamp där sista tiden. Och när jag ser på det där så kan jag ju se det på mina ögon. Jag kan se det på min krampaktiga leende. Och... jag kan tänka, ja, det var en fas i min utveckling.
Var det ett speciellt ögonblick då du kände att nej, nu räcker det?
Ja, det var ju flera sådana ögonblick. Alltså. Men jag kommer inte ihåg nu direkt, det är så länge sedan. Men jag kommer ihåg sista turnén att nej, nu kan inte jag vara en del av det här längre. Nu måste jag gå. Och då blev det ett stort bråk och så gick jag.
Och Anders Burman på Metronom stöttade dig trots att Family Four... Säkert var en kassako för.
Ja, det gjorde han. Stöttade mig.
Mm. Fortsatte de sen med någon annan?
Ja, det gjorde de.
De plockade in någon annan?
Så. Ja, det gjorde de. De plockade in någon annan och fortsatte ett par år. Och så, jag hade ingen kontakt. Jag har lite kontakt, men Pierre försvann ju där tyvärr i Estonia-olyckan. Men
det är ju helt...
Ja, det var inte klokt.
Bisarrt. Pierre Isaksson från Family Four var underhållningsansvarig på Estonia.
Ja, och det här var hans sista resa. Det är faktiskt sant, alltså.
Och han uppträdde den kvällen?
Jag vet inte om han uppträdde, men han var där i alla fall. Nej, uppenbarligen, eftersom han försvann.
Men han bjöd inte med dig för att sjunga någon gång på Estonia?
Nej, det gjorde han inte, men han hade kontaktat mig, för han höll på att spela in nya låtar och frågade om jag ville vara med. Och de hade tankar på liksom återupprätta Family Four igen. Det sa jag ju tvärt nej till. Det går ju inte. Det gick ju inte. För min del i alla fall. Men han hade också låtar. Och jag har en del kontakt med hans son, som har tagit upp lite grann arvet och spelat in de här låtarna som Pierre skrev. Det var trevligt. Pierre var en fin kille. Han var bra. Han var schysst. Och så har jag lite kontakt med Agneta. Men du vet, alltså Bernt tillhörde den gamla generationen. Han var en riktig patriark. Alltså han skulle kontrollera allting. Och det gjorde han också. Och det var bra i början, men sen... Livet fortsätter, man utvecklas. Han försökte liksom hålla kvar allting precis som han tyckte det skulle vara. Men det går ju inte. Så att när jag tittar på mig själv och ser de här två första åren där, så tänker jag, herregud, ja, vilket bananskal in i showbiz. Och på något sätt har det också lite så här dubbelt, måste jag säga, när jag tänker på det nu. För att det har också legat mig i fatet. Det är många som på något sätt lite äldre generationen eller min generation som nu börjar väl släppa, men de ser bara Family Four. De kunde liksom inte ta in att mina nya låtar. Så jobbade jag mycket i Norge och Danmark, fick en jättestor publik där, och det hjälpte mig att våga fortsätta utvecklas. För det är svårt när man har haft så mycket intern framgång som vi hade, och då fanns ju bara två tv-program på den tiden och alla Melodifestivalen och så.
Utan publik i Danmark och Norge. Du spelade i Roskilde också ett par gånger, tror jag.
Ja.
Vilket år var du där?
Bra fråga. Nu satte du med... Någonstans måste du varit på... någonstans mitten av 80-talet. Mm. Alltså vi turnerade jättemycket i Norge och Danmark. Och jag kände ju... Där såg inte folk Family Four när de såg mig. De såg mig som mig. Och det var väldigt skönt. Och jag kände att jag fick stöd för mig och det jag stod för. Och inte hela tiden jämfördes med någonting bakåt i tiden. Och då fick jag också styrka att komma tillbaka till Sverige så småningom. Och bygga upp en ny karriär här. Då folk såg mig som mig. Det är svårt det där. Man skiftar ju på något sätt identitet. Vi var ju världsberömda i Sverige. Alla små älsklingar och alla trodde vi var den lyckliga familjen och sådär. Och idylliska och vi var alltid glada och alltid bara happy och sådär utåt sett. Och det var ju den imagen vi hade.
Nästan som The Osmonds eller någonting i USA.
Ja, precis. Precis.
Mormonskt glödande glädjen.
Det är en jättebra jämförelse. Och jag säger inte det med elakhet, utan det fanns också något gott med det. Men man ska också säga att vi var faktiskt jävligt bra. Man lyssnade på inspelningar som vi gjorde, en del stämgrejer vi gjorde. Jädra, vi sjöng bra alltså, på vissa grejer, det måste jag säga. Men det var den där imagen, jag klarade inte av den. Men jag fick leva med den länge. Det här är Jonte. Alltså Jonte är Jonte. Han kommer alltid vara Jonte för mig. John Holm. Vi var jättebuddies när det begav sig. När han spelade in de här första plattorna speciellt. Jag tror jag sjunger stämma på den här också någonstans i bakgrunden. Och han sjunger också stämma på någon av mina första platta, Mitt ansikte där. Alltså vi var på Metronom, bägge två, Anders Burman. Vi umgicks, vi var liksom ett gäng. Ola Magnell, Bernt Stav, Jonte Holm, Marie Bergman och några stycken. Vi träffades ofta hos Anders på kvällarna. Man bodde ju på Söder i tornrummet där. På Söder mitt och där uppe i runda rummet satt vi och lira och lyssnade på musik. Och lira låtar för varandra, våra nya låtar. Det var fint. Det var en väldigt bra, på ett sätt familjekänsla, men ett sätt att man hade ett sammanhang där man kunde få växa och polare man kunde lira låtarna för, som var väldigt ärliga och som kunde visa, om inte annat med sitt ansiktsuttryck, vad de tyckte om låtarna. Och där vi testade låtarna på varandra och vi var med på varandras inspelningar. Och den här, alltså Jonte är en av våra mest begåvade sångskrivare. I alla tider. Den här låten är djupt gripande, tycker jag.
En vinter kan komma då vägarna står tomma och snön faller tätt omkring mitt hus. Då ropar du må hända att nätterna känns långa och torkar blåa tårar mot din blus.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mm. Hur var din relation till musikrörelsen, proggscenen?
Väldigt dubbel. Jag blev liksom på något sätt insatt där, och mycket på grund av den här låten som jag spelade in med Ola Magnells text Ingen kommer undan politiken, som också är en fantastisk låt. Jag älskar den fortfarande.
Som blev en enorm hit, ja, den, som fortfarande spelas mycket.
Den är odödlig. Hans intelligenta texter som är Caitlin Anna McGarrigles inspelning från
början. Original Complaint
på Saint Catherine.
Just det. Ja. Men vad handlar egentligen det originalet om?
Det är en bra fråga.
Det är
något
om uteliggare i Montreal som värmer sig ovanpå tunnelbanan.
Ja, det är väl en vardagsbild av hemlösa. Alltså vardagsbild, men som det såg ut. En sorts realistisk iakttagelse. Många texter som handlar om det i deras repertoar som de hade.
Och den översatte Ola Magnell till svenska?
Ja, då hade jag precis fått barn. Så jag var hemma med en liten bebis och var inte ett dugg intresserad att sitta och skriva låtar just då. Men, och då skrev han den här. Det var alltså Anders Burman som kom på att vi skulle spela in den. Och jag blev jätteförtjust när jag hörde den. Och sen så... Så tog Ola på sig att skriva. Jag tror han gjorde 5 olika versioner på texterna. Och så ringde vi och snackade igenom. Och så bestämde vi oss för den här.
Du sjunger ju om lilla Lina som var din dotter.
Mm.
På riktigt. Så texten specialskrevs för dig. Det var meningen från början att du skulle sjunga då.
Absolut. Den skrevs för mig. Han ringde och kollade. Hur är det att vara hemma? Alla grabbarna var ute och turnerade. Och jag var hemma och fick bebis. Men det blir ju så, vi var inte så många tjejer som vi var några stycken, Tured och några till. Och vi var ju inte så många som vi tog att turnera. Jag var liksom alltid med grabbarna. Och jag trivdes där, jag har aldrig liksom känt mig liksom någon sorts utsatt. Eller precis tvärtom, vi var helt liksom på samma bog. Och då sa jag, men hur känns det nu? Fan, vi är ute här och turnerar, du är hemma med bebis, hur känns det liksom? Och då pratade vi om det, och sen växte den här texten fram ur de här samtalen vi hade.
För den känns ju till skillnad från originalet uttalat feministisk.
Ja, men det är konstigt, för jag tror inte varken Ola eller jag hade tanke på det.
När du slitit färdigt för profiten, är du inte längre attraktiv.
Ja, men det är Olas språk, och det var ju den tiden också. Och jag tycker att det är bra. Ja, men det stämmer ju liksom som det är. Jag menar,
den är inte plakatpolitisk på något vis, men den är, ja, men ungefär som Siv Malmqvists mamma är lik sin mamma.
Ja.
Så finns det ju något politiskt i den som kanske inte...
Ja, men absolut. Jag tror att vi bägge två både... Nu tar jag Ola min mun, jag vet, han finns ju inte här längre med oss. Men vi var ju väldigt goda vänner och blev väldigt förblev väldigt goda vänner hela vårt liv liksom. Och även med Lasse Englund, min man, som var med på många av Olas plattor också och turnéer. Men alltså, jag tror vi hade liksom ett samhällsengagemang. Alltså, okej, det var inte en låt som handlade om hemlösa som sov ovanför tunnelbanefläkten för att få lite värme i Montreal. Utan men det här var liksom, hur var det att vara kvinna och liksom... ensamstående.
Du var ensamstående med Lina då?
Nej, det var jag inte. Men jag vet inte hur... Han ville beskriva en socialrealistisk text.
Vem var Linas pappa förresten?
Christer Brunkell heter han. Vi var gifta då.
Okej, så han var... Han var blev inte han sur då när låten kom? Det verkar som om
nej,
du var
han
ensamstående
det
med barn.
nej då.
Alla tänker att du hjälper inte till hemma.
Nej då, utan det här är ju musik. Det här är att vi spelar, vi berättar en historia om hur det kunde vara. I samma veva som den här släpptes så fick jag ju också en låt av Björn Afzelius som jag spelade in. Den ligger inte på samma platta, den kom plattan efter, som heter Balladen om K. Som egentligen handlar om samma sak. Också en socialrealistisk berättelse om en ensamstående kvinna med barn som bor i lägenhet. Hon blir knasig. Hon blir liksom, hon klarar inte alls av situationen. Och hamnar på psyket. Den sången, balladen. Det är en fantastisk låt som jag faktiskt fick av Björn. Han gav den till mig och säger, gör någonting av den här. Och jag tror kanske att han har kanske hört politiken. Och han kände liksom att jag hade en förståelse för det här socialrealistiska. Absolut. Och det behöver inte vara så att det är självupplevt allting. Man kan berätta en... Rösten är en berättare. Och det här är en sång som berättar.
Roligt att inom rockmusiken, sen det kom ett krav någonstans på 60-talet att artister skulle skriva sitt material själva, att det var lite finare om man skriver själv, då har det ofta hänt att man förväxlar sången med personen som sjunger. Man utgår från att allt är självbiografiskt.
Ja, men man kan väl säga så här att om du lever in i en situation så är det ju på ett sätt självbiografiskt på ett sätt. Om du har en känsla för en person och en medkänsla. Det tycker jag kan vara likhet med självbiografiskt. Att du kan förstå hur det är att vara i den här situationen. Absolut. Men de flesta av mina sånger som jag har skrivit själv måste jag nog säga att de är nog ännu mer självbiografiska. De kommer ju ur en sorts frigörelseprocess som flicka, kvinna, kvinnlig musiker, mamma, jämlik, jämbördig, absolut kunna få ha kontroll över sin egen produktion. Nu hade jag inget eget skivbolag som man mycket, det är mycket vanligare idag. Det är jättehäftigt med många tjejerna som verkligen tar kontroll över sin produktion, som flyttar ut ifrån det här patriarkaliska. Men jag måste säga att jag har alltid fått stöd av de gubbar jag har jobbat med. De flesta år har varit väldigt gulliga. Men en av gubbarna som var den absolut mest snällaste och mest godaste gubben, han hette Sven-Olof Bagge och han jobbade på Metronom, grammofonbolag, och hade hand om förlaget där.
Pappa till Anders Bagge.
Han är pappa till Anders. Och det här har vi, någon gång jag har träffat Anders vid ett par tillfällen och kunnat fått berätta det här om hans pappa. Att han var så otroligt god och snäll, precis som Anders själv är. Och det är så roligt att få känna, men så här var din pappa. Han var världens god gubbe. Det fanns ingen skugga som föll över honom.
Vi pratade lite om din dubbla relation till proggen.
Ja. Ja, därför att alltså för mig var jag var ingen uttalad proggartist. Och jag var ingen heller uttalad feminist. Jag är ingen uttalad det eller det. Jag vet inte, jag är någon blandning av allting i sådana fall. Jag är en sångerska. Och jag vill inte på något sätt förta. Jag är en människa som är engagerad socialt. Och som är humanistisk inriktad och så vidare. Absolut. Med stor medkänsla. Men jag har inte kunnat identifiera mig med det här aggressiva feministiska. Det är inte min väg att gå. Jag klarar inte av. Jag vill inte hålla på och fightas. Jag vill inte det. Jag tror inte att det är klart att välj dina strider. Absolut. Va? Om det är någonting som är absolut orättvist eller påhopp eller MeToo-grejen och allt det här. Absolut. Men som jag kan känna så här att för mig så är det dialog, samtal, samspel som gäller. Och det har ju varit hela mitt liv att jag alltid har samspelat med.
Men krävde folk på 70-talet att du skulle vara mer uttalat politisk och tydligare i dina ståndpunkter?
Jag vet, jag fick en jävla utskällning en gång från Björn Afzelius och Mikael också för att jag sjöng: "Hej Mikael, om du hör på det här." Jag älskar Mikael. Men det var ju, those were the days liksom. Och de tyckte nog att jag var alldeles för mycket liksom, skrev om relationer. Och vad gör Mikael nu? Jo, han skriver om relationer. Hej Mikael! Det är så gulligt. Ja, men det var those were the days. Det var så partipolitiskt och det var så. Jag kunde inte gå den vägen. För mig handlar det om, jag kom från en jäkla enkel uppfostran i 7 personer i en trea i ett höghus i Västertorp. Det var väldigt enkelt. Jag har aldrig haft eget rum. Jag har aldrig haft någonstans jag kunde ha stått i lugn och pratat i telefonen först jag flyttade hemifrån. Det har alltid varit liksom folk in på mig och liksom min frigörelse var att gå in i musiken för musikens egen skull. Där kunde jag ha mitt eget rum.
Men även folk som en kort tid var med i proggen blev ju ofta beskyllda strax för att vara sellout eller att inte mena det eller inte vara tillräckligt politiska. Men Pugg råkar väl ut för det?
Ja, det gjorde han. Pugg är en av våra, han var ju också med i det här gänget runt Anders Burman. Verkligen. Pugg är en av våra mest begåvade också sångskrivare. Herregud, vilka låtar, vilka texter, vilka uttryck. Han är helt egen fortfarande också. Och det är ett litet land, det är lätt att det blir liksom, man hoppar på varandra och det ska vara någon, alla ska följa samma linje. Och vi var ett gäng runt Anders Burman som han samlade ihop. Han hade ju näsa för det, det var han som plockade upp oss på något sätt och skapade det här nätverket. Där han såg oss som individer. Det fanns inget uttalat politiskt eller inget, alltså att vi var likadana. Tvärtom, vi var otroligt olika varandra. Och det var det som var det charmiga. Vi var sångskrivare. Det var det vi var. Och vi var, han såg oss som, tror jag, som unika var och en på sitt sätt.
Solen rodnar i nordväst. Se dig om, du är jordens gäst. En vid almen som till sist börjat falla kvist för kvist.
Det här är aftonsalm med Ola Magnell, så vacker. Och det här att jag tror att det finns en rädsla någonstans. Jag tänker på när vi sitter och ser på sociala medier idag. Det ska vara så, det är nästan lite så här hysteriskt, glättigt. Det finns en rädsla för allvar. Och ändå tror jag det finns en längtan efter någonting djupt autentiskt. Att man vågar vara inte vemodig och själv som såna offerkofta, utan att vi delar också allvaret i tillvaron. Jag tänker att mina förebilder som jag har haft, Joni Mitchell till exempel, James Taylor, David Crosby, det finns alltid ett allvar i, också i glädjen. Glädje och allvar, inte bara det ena eller det andra. Det var ju därför jag flyttade ut från den typen av underhållningsmekanism då man bara skulle visa sig glad. Eller vad är det för någonting? Vi är människor och det finns, jag älskar att vara glad. Jag är en glad person. Men just det här Ola Magnells sätt att vara i sitt allvar också. Det tycker jag, så om jag tycker om att sätta på den här sången och vara där med honom. Den är så vacker.
Sveket känns. Dels vi nalkas tidens gräns. Nattens oro, tidens krav.
Han var ju ett känt namn, men kanske inte så synlig som artist, att han syntes ofta på bild och sådär.
Nej, han var en ganska skygg person, tror jag. Ja, men blyg, eller om man får använda det ordet. Han var känslig, otroligt hyperkänslig person som jag upplevde. Han kanske inte skulle tycka om att jag sa det, inte vet jag. Men jag upplever honom som det. Och det var också en begåvning han hade, att han kunde också visa sin sårbarhet. Och det är klart, då ställer man sig inte de främsta leden och säljer sig själv. Han gjorde aldrig det, utan han hade sin musik, en språk, han var ett språkmästare. Och liksom var trogen vän och gitarr, som han satt och lirade gitarr. Du vet, och det blev tyvärr inte så, jag skulle önska att det hade blivit framhävt lite mer i hans produktioner. Det finns där, men alltså, han spelade gitarr, så han kunde sitta i veckor och klura ut ett arrangemang till sina låtar. Sina texter och sina låtar. Det var otroligt viktigt för honom. Så det var där, han var ju en konstnär på det sättet. Det var hans uttryck. Jag tror inte han i första ledet ville synas eller ville armbåga sig fram på något sätt. Eller han kanske inte hade heller det behovet. Men en bekräftan på sin sitt autentiska uttryck, det längtar ju, det behöver vi allihopa som håller på och skapa någonting. Och det hade han naturligtvis som alla andra. Men det var inte liksom att synas som var det främsta för honom. Det var att höras.
Intressant är det som sociala medier förut. Att, nu är det så att artister förväntas vara jätteaktiva hela tiden. Det var ju för övrigt det sista, just det, bland det sista David Crosby sa offentligt. Då hade Daniel Ek på Spotify gått ut och sagt: nu för tiden så duger det inte med att bara ge ut ett album vart fjärde år. Om ni är artister så måste ni leverera låtar hela tiden. Annars blir ni inte spelade, för det funkar inte med logaritmerna. Och då sa David Crosby något uttalande: go fuck yourself.
Heja David Crosby, bra. Men alltså, det är så sorgligt. Det är så sorgligt att se musik bara som produktion, va? Alltså det är inte materiellt på något sätt. Det här är människor som skapar någonting utifrån sin sårbarhet. De som har ett autentiskt, en autentiskt berättande röst som man berörs av. Det kan aldrig bara bli materiellt, det är fruktansvärt.
Det är märkligt ändå att även musik som produceras bara för att bli hits kan få någonting autentiskt och innerligt. Ibland i efterhand, ibland direkt. Jag menar, ta allt som gavs ut på Motown. Ja. Det är ju 100% en kommersiell produkt. Ja. Enda målet var att skapa popmusik ungefär som man skapade bilar i Ford-fabriken i Detroit.
Ja.
Och till och med det här, du vet, löpande bandprincipen. Någon monterar skruvhjulen, någon fixar vindrutetorkarna. Så det är fortfarande samma princip som Max Martin jobbar med, till exempel. Att någon är bra på hookar, någon gör hi-hats, någon gör basgångar. Ja. Och sen är det plötsligt 20 pers som har skrivit en låt.
Men lite grann kan vi se den tendensen också i Melodifestivalen. Det är ett gäng som alltid skriver. Och jag tycker inte det har alltid funnits och kommer alltid finnas. Ja, men då blir det ju en hype liksom som går. Det blir som en våg som går över en viss tid. Det är ju någonting annat. Och då hänger man på den ett gäng och som kan det där. Och man vet man får till det liksom tills folk tröttnar på den vågen. Och det gäller. Men när det gäller en enstaka artist som David Crosby, Ola Magnell, Jonte Holm, Pugh Rogefeldt, så handlar det om en livshållning. Och det är därför så häftigt att följa de här människorna. Joni Mitchell, för att inte tala om, herregud. Där man kan också följa hennes liv. Och en del låtar har ju blivit hittar. Both Sides Now kan man väl säga på sitt sätt är en sorts hit. Och den har i alla fall bränt igenom och blivit tidlöst känd. Och men det var kanske inte hennes första syfte. Men det är något annat med en person som skriver över hela sitt liv. Och har det som sin... som sitt språk, sitt uttryck i dur och moll, motgång och medgång, glädje och allvar. En hype som blir på en stil. Och det behöver inte vara något fel. Det är bara att den är tidsbestämd. Men en människa som är så begåvad som David Crosby till exempel är inte tidsbestämd. Han kommer alltid leva kvar. Lyssna på, fan, han var 80 bast alltså, när han spelade in den här sista, närmare 80, 79 kanske han var. Rättare sagt, när han spelade in den här live plattan med det här bandet som han lirade med sista. Det är så fruktansvärt bra, det kan inte bli bättre. Och hans röst och hans uttryck är helt där. Alltså, han lever här. Han levde det ända tills han slutade andas. Han sjöng tills han slutade andas.
Jag nämnde inledningsvis att Annika Norlin uppskattade att du hade ett rakt och kargt språk i låtarna. En av de rakaste och kanske kargaste låtar du har gjort är den här En fri röst, som är en hyllning till Anna Politkovskaya.
Anna Politkovskaya. Politkovskaya, ja.
Ja, Anna Politkovskaya, den ryska journalisten som mördades 2006 efter att ha skrivit mycket om Tjetjenien.
Ja, ryser nu. Vet du hur den låten kom fram? Ja, kan man säga faktiskt. Kom till. Jag satt och såg på hennes begravning. Den direkt sändes. Jag kommer inte om du kommer ihåg det. Hon blev alltså mördad i sin trappuppgång. Hon hade som journalist... Hon var ju väldigt mycket i Sverige här. Jag tror hon jobbar med Aftonbladet, Dagens Nyheter, någon av stora tidningarna här, och skrev för dem också. Och hon gjorde socialrealistiska reportage och fattade det här som började skapas, som vi ser nu, redan då. För hur var det nu, är 10 år sedan eller något sånt där?
Det är till och med 17 år sedan hon mördades.
Är det 17 år nu, herregud?
2006 var det.
Herregud, tiden går. Och hon såg ju det här komma. Och hon åkte in i Tjetjenien framförallt. Och där var ju 30 gånger om hon där smugglade in sig själv. Och gjorde intervjuer med alla. Med soldater, med överstar, med politiker, med folk på gatan. För att försöka lyfta fram det här. Vad är det som håller på att ske? Och det ser vi ju nu. Vad det var som höll på att ske. Och det här var ju farligt när det här blev känt. Och det här storpolitiska började röjas. Och... det korrumperade. Så hon blev alltså mördad. De försökte mörda henne flera gånger. Hon blev förgiftad på på någon flygresa. Och sen så lyckades de och sköt henne bakifrån. Kom med en stor jävla kulsprutegrej.
De dömde ju 5 män, fast ingen vet hur de jobbade för.
Det är klart att de gjorde, de ska göra. Det tror jag inte. Alltså, det var på Putins födelsedag och mördades. I say no more. Men alltså, det var fruktansvärt. En ung journalist som gjorde sitt jobb. Och hon skrev så fantastiska, fina reportage. Hon försökte framhäva det folkliga. Alltså, hon försökte framhäva det humanistiska i hela situationen. Och då när hon begravde... Jag blev så fruktansvärt berörd av det här. Och då satt jag med papper och penna. Och jag vet inte varför jag gjorde det egentligen. Det låg ett block där papper. Och under tiden som jag ser på hennes begravning skriver jag hela den här sången. Det är ganska många verser. Jag tror jag var... Min mage som låter. Jag tror jag var i någon form av trans. Man kan vara det. När man, i inkänning, i inlevelse. Jag var där, tårarna rann. Jag satt och skrev och skrev och skrev och skrev. Och sen efteråt så tänkte jag, men gud, vad är det jag skriver för någonting?
Hur ofta har det hänt att du har jobbat nästan journalistiskt?
Inte ofta, men det har hänt då och då. En del av sångerna har kommit till så, men inte ofta. Det är de lyckliga stunderna när man bara blir en kanal för någonting.
Vilka är de värsta spelningar du har gjort?
När var det vi hade det här på 70-talet? Det var i Västerås, när det var sån här kärnkraftsdebatt i Sverige. Det var fruktansvärt. Alltså, vi spelade på någon klubb där, jag kommer inte ihåg, ett Västerås, vet du, var ju liksom själva navet där för kärnkraften på den tiden. Det här var, måste vara från, ja, vad kan man säga, 75, slutet på 70-talet. Jag spelade där och Lasse var med, kommer jag ihåg, också vi lirade. Och Backa Hans tror jag var med och spelade på bas. Och jag råkade säga någon sån här negativt om kärnkraften. Och jag tänkte inte på att där satt ju alla som jobbar på fabriken där. Kärnkraftare som jobbar på kärnkraftsverken där. Och jag förelämpade dem något fruktansvärt. Så att jag blev liksom, vi fick avbryta hela, du vet, hela konserten. Och jag blev så jävla... Jag trodde jag skulle bli nerslagen faktiskt.
Alltså. Men vad sa du exakt om kärnkraft?
Att... Ja, men jag sa ju liksom att de... Alltså,
vi skulle... Vaskavek, Barsebäck.
Ungefär att jag inte trodde på det. Och att jag, framförallt inte på avfallet. Och det tror jag fortfarande, står jag där igen. Vem fan tar ansvar för avfallet? Det är väl bra. Men tänk vad bra om det inte vore något avfall. Då vore det ju fantastiskt. Men man ska ta hand om det. Hur har de löst det? Ingen pratar om det. Det är bara de här jävla bra sidorna. Igen den här jävla glättigheten. Vi ska lösa det. Mer kärnkraft. Bla, 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 bla. Ja, men vad tar all skiten vägen någonstans?
Men det är intressant att det var i Västerås.
Ja, det var ju det.
Västerås är ju en stad som ibland får ett dåligt rykte när artister pratar om att turnera. Senast så hade, jag tror det var Alex och Sigges podcast som var på turné. Och de hade sålt slutbiljetterna överallt, utom i Västerås.
Ja, så
de gjorde en uttalande och bad hela Västerås dra åt helvete, och alla i Västerås blev jättearga.
Okay.
Men det märkliga, jag har varit ute också med en liten föreställning där jag står på scen och pratar om rockmytologi nu under hösten. Och det har gått jättebra överallt, förutom Västerås.
Gud, stackars Västerås.
För arrangören hade flyttat mig från en teater inne i stan ut till en officersmäss vid flygplatsen. Mm. Jag tror inte ens man kunde åka kollektivt ut dit. Så det kom kanske 20 personer, varav 15 tillhörde min flickväns familj. Hon kommer från Västerås.
Oh, gud, jag förstår. Stackars Västerås, vad hemskt.
Men okej, förlåt, nu ska jag inte såga Västerås. Nu,
nej, för alla jag Västerås har haft många bra stunder i Västerås också.
Ja, plus de har ju haft Loop Troopen.
Ja, Loop Troopen, Folkparken i Västerås här.
Loop Troop som valdes in i Swedish Music Hall of Fame samtidigt som du.
Jaha.
2018.
Wow, vad kul. Ja, men där ser man. Men det här var ju sånt här. Det var ju liksom klumpigt av mig. Det var klantigt, det var naivt. Jag var så inne i den här kampen, du vet, liksom det här med liksom anti-kärnkraft. Och den dagen de löser avfallet så kan jag gå med på att, jo, visst.
Men och då kanske du får spela i Västerås igen.
Då kanske jag får spela där igen, om jag är snäll. Den andra tillfället som jag kommer att tänka på när du säger vilken var den värsta konserten, var några år efter... I mitten av 80-talet var väl det då jag stod på en stor, jättestor konsert mitt på dagen, solen sken, det var 28 000 personer i Fälledparken utanför Köpenhamn. Jag hade varit förkyld, jag hade problem med rösten. Och jag hade ett band på den tiden som hette Magic Body Band. Och det var ju, istället för att det hette Marie Bergman Band, vilket jag tyckte lät lite platt, så var det MBB Magic Body Band. Och vi var ju en av Danmarks 10 största band. Vi spelade på Roskilde-festivalen, vi lirade folk. Det var så jäkla häftigt, alltså de uppskattade våra... Jag var väldigt... väldigt inspirerad av David Byrne på den tiden och började skriva andra typer av texter och musik och liksom lite mer experimentell musik som vi gjorde och det blev, och folk dansade och slängde av sig kläderna och dansade framför scenen. Och sen tappade jag rösten under själva konserten. Jag var ju förkyld, jag var hes, men som det kan bli med röster, att jag försökte gå ut och jag klapp, de ville ha extra nummer. Vi klarade av ett halvt extra nummer. Och så kunde jag inte en gång säga att jag hade tappat rösten. För jag hade ju tappat rösten. Och det var så hemskt. Jag stod där och jag rörde på läpparna. Jag såg alla de här 28 000 personerna. Och jag var helt stum. Och jag fick panik alltså. Jag fick verkligen panik. Det var så otäckt. Det var en sån här grej som jag tänkte, det här ska aldrig mer hända. Och efter det så blev det vila för mig en ganska lång tid. Och det var efter det som jag började liksom beforska rösten. Vad är det? Hur kan jag stärka rösten utan att jag sliter ut den? Hur kan jag stödja den utan att den låter konstigt? Det är fortfarande min röst. Och vad är en röst? Och vad är ljud? Och det ledde in mig på en helt annan, ett annat spår. Parallellt med musiken, som jag är väldigt glad för. Det var att, vad är ljud? Vad är ett ljud? Och på den vägen så kom jag in i hur kan ljud påverka nervsystemet, helheten i oss människor, vårt tillstånd, hur kan ljuden hjälpa oss helt enkelt på ett medicinskt, i ett medicinskt perspektiv. Och där är jag fortfarande parallellt med musiken och det är jättespännande.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, men Fredrik, jag måste gå vidare. Min mage kurrar. Jag tror jag är lite hungrig.
Oh, men förlåt mig. Jag har inte något att äta.
Det behöver du inte känna. Utan jag bara känner, om det har låtit så är det bara min mage som pratar lite.
Tack för att du kom hit, Marie. Och tack för att jag fick komma hem till dig och få klangmassage.
Ja, men du är välkommen igen. För att det är ett sätt för oss människor att ta hand om oss. Att värna om återhämtningen. Det är jätteviktigt för oss människor. Vi är starka och sårbara.
Hennes vänner sa hon var bräcklig och stark. Hon var landets samvete. För att se och leva måste man, sa hon, fortsätta leva och se. Idag begravdes sanningen. Anna Politkovska, en fri röst. Här tystnar ett obekvämt ord med tre
i. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Marie Bergman var hemma hos Dragen.
Sa Anna och försökte förstå. En människa sammanflätad av motsägelser. En människa delad i två. Hon ville se ondskan i ögonen med sin fria röst. Men ondskan gav inte fika.